Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Jag ligger i sängen, rastlös och ensam. En mörk och stilla natt. Jag vrider och vänder på mig i sängen. Försöker hitta en bra ställning. Men något gör mig obekväm. Det är något den här natten som inte känns helt rätt. Till slut hittar jag en bra ställning och jag sluter ögonen. Men känslan är kvar. Det är för mörkt i rummet för att jag ska kunna se något. Jag antar att det tar tid för ögonen att vänja sig vid mörkret. Jag ligger där, stilla och tyst. Min kropp är avslappnad, mitt sinne tomt och jag är redo för lite välbehövd vila. Plötsligt störs tystnaden och huvudet fylls av fasansfulla tankar då jag slår upp mina ögon. Det där var definitivt ljudet av en hand mot en fönsterruta. Men nej, det kan det ju inte vara. Varför skulle någon väcka någon som är ensam hemma? Tänk logiskt. Om någon skulle vilja bryta sig in, varför skulle den personen då varna mig med en knackning? Då skulle den ju bara bryta sig in och föra massa liv, eller försöka vara så tyst som möjligt. Varför skulle den knacka? Och nej, det finns inga monster. Jag hade ju kunnat lugna mig och kika ut genom fönstret. Men jag ligger med ansiktet mot väggen. Och jag är rädd för att vända mig och upptäcka min största rädsla där utanför. Vad skulle det kunna vara då? Kanske var det några fåglar som flög in i fönstret? Kanske är det några barn som springer runt om nätterna och knackar på folks fönster på skämt? Så är det nog. Förresten, nu när jag tänker på det så tror jag att jag bara inbillade mig. Kanske hörde jag bara något låta i huset och i min paranoida hjärna så misstog jag det för en knackning. Näpp, det var verkligen inte inbillning. De jäkla ungarna är envisa, alltså. De kommer ju inte sluta förrän de får en reaktion. Eller, kanske är det någon störd person utanför som bara väntar på att jag ska kolla ut så att han kan krossa rutan och attackera mig? Nej, tänk inte så. Var inte så paranoid. Dessutom är han ute och jag är inne, så tills jag hör en ruta krossas är jag säker. Jag vet att jag är i säkerhet. Men som det inte är ett monster eller en mördare, vad kan det då vara? Om jag låtsas sova, kanske de slutar. Åh gud, alltså, jag kan inte komma på ett ljud jag hatar mer än det här knackandet. Snälla, bara dra. Bara låt mig vara. Nej, det här är slutet. Det kommer att ta sig in och göra sjuka saker med mig. Okej, andas in. Djupa andetag. Jag kan känna hjärtat banka i mitt bröst. Bara slappna av. Det finns inga monster. Kom ihåg, de är ute, jag är inne. Om jag inte hör något krossas är jag trygg. Ha det som mantra. Låt inte paranoian ta över. Bara låtsas sova, ligg blickstilla. De är ute, jag är inne. Tills jag hör något krossas är jag trygg. Det finns inga monster. Bara låtsas sova och hoppas att det försvinner. De är ute, jag är inne. Tills jag hör något krossas är jag trygg. Tårarna börjar rinna. Det finns inga monster. Det finns inga monster. Jag börjar viska mantrat för mig själv. De är ute, jag är inne. Tills jag hör något krossas är jag trygg. De är ute, jag är inne. Tills jag hör något krossas är jag trygg. Och jag får panik. Jag kommer bli knäpp av att lyssna på de här knackningarna. Om jag bara får se vad det är så kanske jag lugnar ner mig. Ta ett djupt andetag. Jag säger det igen, en gång till. De är ute, jag är inne. Tills jag hör något krossas är jag trygg. Jag tar några fler djupa andetag. Mitt hjärta bankar mer än någonsin. Jag vänder mig långsamt mot fönstret. Det känns som att hjärtat stannar. Och jag är för rädd för att skrika. För rädd för att röra mig. Ett vidrigt leende sprider sig över dess ansikte. Det stod inomhus och knackade på mitt fönster.
Jag heter Jenny.
Jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen. Ja, den här hade vi ju på poddbion nu vid Halloween.
Mm, det hade vi.
Den är så obehaglig.
Den är det som man får panik i slutet när det är så här. Ja, men det är lugnt, hon är inomhus, det är ingen fara.
Nej, det är lite obehagligt, men som hon säger, så länge ingenting krossas så är det ju lugnt.
Exakt, och det är ju ingenting som krossas.
Nej.
Så hon är ju lugn.
Ja.
Tills hon vänder sig om och ser att den jäveln står inomhus och knackar på fönstret. Alltså det är så läskigt.
Verkligen, och jag tycker verkligen man kan se den här varelsen framför sig. Alltså jag ser typ raken, tror jag. Med ett här riktigt onaturligt, stort, obehagligt leende.
Ja. Alltså, så jäkla läskig är den. Mm, nu känns det som att vi kör poddbio.
Ja, verkligen. Jag har sagt det här förut.
Ja.
Deja vu.
Ja, men verkligen, deja vu. Så roligt. Men den här berättelsen heter i alla fall A Knock on the Window och kommer från creepypasta.fandom.com. Och den är skriven av en okänd författare faktiskt.
Mm.
Någon som inte ville berätta vem det var.
Ja, nej, så kan det ju vara ibland.
Mm.
Och i det här avsnittet så blir det då i alla fall creepypastas.
Ja, och det känns som att vi fick ju inte nog av Halloween, kan man ju säga. Nej. Men den här gången så blir det lite mer en annan typ av creepypasta skulle jag säga i alla fall.
Mm, vad då tänker du?
Nej, men jag tänker att det är lite mer true crime, lite mer varelser, lite mer övernaturligt fast inte spökigt.
Mm.
Och vi har lite lekar och lite ja. Så det kommer bli som en hybrid mellan typ väsen och folktro, lite halloweenigt och ändå lite lekar.
Mm. Lite demoner kastar vi in också.
Ja, men lite demoner också.
Mm.
En allt möjligt creepypasta avsnitt.
Ja, verkligen. Men nu tycker jag att vi drar igång det här avsnittet. Och jag tänkte att jag ska börja läsa en creepypasta som heter Little Dead Nancy. Lilla döda Nancy sitter på en bänk. Ett öga kort och ett öga bort. Lilla döda Nancy, den röda är tom. Kom sitt ner och gunga med mig. Jag slutförde nästan besvärjelsen för att åkalla Nancy när jag var liten. Jag gick i typ andra klass. Jag hade precis flyttat till en ny skola. För att göra en lång historia kort så hade mina föräldrar skilt sig, mamma fick vårdnaden om mig och nu, istället för att leka med mina kompisar, så var jag omringad av främlingar. Jag gjorde nästan misstaget att sätta mig på den röda gungan under håltimmen, men blev omkull tacklad i sanden av två tjejer. Sitt inte där, din Nancys gunga, lyckades en av dem få fram medan jag slingrade mig ur deras grepp. Vem är Nancy? Jag kollade runt på lekplatsen, förväntade mig nästan att se ett barn med en namnskylt där det stod Hej, jag heter Nancy. De två flickorna kollade på mig som om jag vore en idiot innan de tog armkrok på mig och ledde mig mot klätterställningen. En av tjejerna, en tjej med röda flätor som hette Leanne, berättade historien om lilla döda Nancy. Enligt legenden så hade Nancy varit en ensam liten flicka som inte hade några vänner och vars föräldrar hatade henne. Bara för att hon saknade ett öga. En dag, efter att ha fått stryk av skolans mobbare, så gick Nancy till gungställningen och använde den röda gungan för att hänga sig själv. Ända sedan dess så hade den gungan tillhört Nancy. Om jag hade använt den röda gungan så hade jag bett om att sluta så som lilla Nancy gjorde. Om man ville prata med Nancy så skulle man upprepa den lilla dikten som jag läste nyss, samtidigt som man gungade på den gröna eller blåa gungan. Tydligen så skulle hon då börja gunga bredvid den. Det var dock lite oklart vad hon skulle göra med en, men jag tror att den allmänna uppfattningen var att hon skulle döda dig. Så min omedelbara respons på det här var att gå tillbaka till gungställningen, sätta mig på den gröna gungan och börja upprepa dikten jag nyss hade hört. Jag drog till mig rätt stor publik med det här vågade tricket och jag kom hela vägen till det andra lilla döda Nancy. När läraren ropade in oss. En stor besvikelse för alla som hade hoppats på att ett zombiebarn skulle dyka upp och mörda mig. Men det här slutade med att jag bondade med Leanne. Nästa dag så hade jag nästan helt glömt bort dikten och lekte bara hus med Leanne och den andra flickan som hette Eileen. Jag fortsatte hålla mig borta från den röda gungan. När jag blev äldre så fick jag höra fler versioner om vad som har hänt Nancy. Även fast den mest kända av dem var att Nancy hade hängt sig själv, så sa vissa att hennes föräldrar, som varit trötta på att inte ha en perfekt dotter, hade mördat henne. Enligt en annan version så hade det bara varit en olycka. Enligt den så hade Nancy försökt göra en loop över toppen på gungställningen och på så sätt råkat hänga sig själv. Du vet, goa gamla barnberättelser för att skrämma upp oss. I sjätte klass så bestämde jag mig för att göra en faktakoll på Nancy. Till min stora förvåning så hade det faktiskt skett ett dödsfall på lekplatsen på 70-talet. Men det var inte Nancy, det var en 80-någonting år gammal lärare som hette Georgia Smith. Hon hade bara fallit ihop död en dag när hon hade gungat en av sina elever. Jag delade med mig av mitt fynd till Leanne, som nästan helt glömt bort historien om lilla döda Nancy. Hon blev lite förvånad över min plötsliga, morbida nyfikenhet. Jag fick inte riktigt några fler kompisar, fler än Leanne och Eileen. Och efter det att Eileen flyttade till Florida, så var Leanne den enda jag hade. Det var okej, vi hade varandra. När min första hund dog så hjälpte hon mig ordna en begravning. Jag tröstade henne efter det att jag tagit slut med hennes första kille. Jag trodde verkligen att vi skulle vara bästa vänner hela livet. Men så blev det förra veckan. Då Leanne blev mördad och jag nästan förlorade livet också. Hon följde mig hem efter en pluggdejt när ett högljutt gäng med snubbar som såg ut att gå på universitetet kom upp bakom oss och började busvissla och ropa efter oss. Vi är 16, så jo. Leanne höll huvudet högt och stack in sin arm under min medan vi började gå snabbare. Något en av killarna inte tyckte om. Han sprang ifatt oss och drog tag i Leannes arm, kallade henne en bitch och frågade vad hennes problem var. Jag kunde känna doften av alkohol i hans andetag. Och jag försökte dra med mig Leanne därifrån. Jag sa att vi måste gå hem eftersom jag hade utegångsförbud. En lögn eftersom min mamma egentligen aldrig brytt sig om vart jag är. Men jag hoppades att den här idioten skulle fatta hinten och lämna oss i fred. Det fungerade inte. Killen vägrade släppa taget om Leanne och tjatade om att hon skulle följa med honom. Jag kan inte komma ihåg vad Leanne sa som gjorde honom förbannad. Men nästa minne jag har är från när mitt huvud träffar asfalten och av den fruktansvärda smärtan efter att ha blivit knivhuggen i ryggen. Men jag hade tur. Han knivhugg bara mig en gång. När polisen kom till platsen för att undersöka anmälda oroligheter så hade Leanne blivit knivhuggen över 23 gånger. Hon var redan död. Jag var riktigt jävla nära död jag med. Men jag överlevde. Helvete. Jag lever medan min bästa vän är död. Begravningen var förra söndagen. Hela vår skola var där. Folk tyckte om Leanne, hon var populär. Hade kunnat åstadkomma stora saker. Jag, å andra sidan, var den sociala utbörlingen, utan framtid och utan vänner. Förutom Leanne, som alltid hade tid för mig. Ingen vågade anklaga mig ansikte mot ansikte för hennes död. Men den enda anledningen till att hon var ute den natten var för att följa mig hem. Notera att jag säger ansikte mot ansikte. Jag tror jag är uppe i 24 dödshot på Facebook från 9 olika personer. Det kan vara 10, men jag tror att 2 av kontorna är samma person då båda dessa har skrivit bläckmedel istället för blekmedel. Som i drick bläckmedel din jävla horra. Jag tror de menar horra. Jag har spenderat mycket tid med att gå runt i mörkret sedan begravningen. Kanske vill jag stöta på de jävlarna igen. Allt jag kunde ge polisen var en värdelös beskrivning av honom. Och hans arslen till kompisar, vilka de nu än är, verkar inte planera att skvallra. Kanske vill jag bara dö, men var alldeles för feg för att göra det själv. Så jag ville hitta svinet, så att han kunde slutföra det han hade påbörjat. Men så igår natt så hamnade jag av någon anledning på lekplatsen. Det mesta där hade bytts ut. Rutschkanan, karusellen, sandlådan. Men gungställningen var fortfarande densamma. En rostig påminnelse om första dagen jag träffade Leanne. Jag strök med fingrarna över kedjorna till den röda gungan. Började nästan skratta när jag tänkte på hur hon tacklat omkull mig. Mitt nästan skratt övergick till ett snyftande medan jag sjönk ner på marken. Varför kunde inte Gud ha tagit mig med? Du vet, vi var ju bästa vänner. Skulle vara det till slutet. Rätt som det var så insåg jag att jag satt på den gröna gungan utan något minne av hur jag kommit dit. Jag gungade sakta fram och tillbaka. Lekplatsen var olycksbådande tyst. Inte ens fågelkvitter hördes. Lilla döda Nancy sitter på en bänk. Jag sneglade på bänken som dikten måste syfta på. Även den hade blivit utbytt mot en mycket finare. När jag gick på den här skolan så tror jag att ett av benen hade blivit utbytt av tegelstenar. Ett öga kort och ett öga bort. Vad betydde ens det? Ett öga kort och ett öga bort. Barn är så jävla korkade. Lilla döda Nancy, den röda är tom. Jag hickade till medan ytterligare en tår rann ner för min kind. Det var så långt jag hade kommit förra gången när jag sa den högt. Jag mindes Lians ansikte. Ögonen stora av förväntan. Vad hon trodde skulle hända visste jag inte. Trodde hon verkligen att en zombie skulle slita mig i stycken mitt framför henne? Igen, ungar är dumma. Men de kan ju inte riktigt tro för det. Kom, sitt ner och gunga med mig. Inget. Såklart. Jag skakade på huvudet och tittade upp mot himlen. Jag antar att jag precis fått svar på vad som händer om du ber Nancy gunga med dig, Leanne, mumlade jag.
Ursäkta mig.
Jag frös till när jag hörde den tysta rösten bakom mig. Jag kastade runt huvudet och föll nästan av gungan när jag såg den lilla flickan som stod där. Inte en liten flicka. Nancy. Nancy stod där. Hon var gullig. Blonda lockar, runt ansikte. Eller, ja, hon hade varit gullig. Om det inte vore för det svarta hålet där ena ögat skulle ha suttit. Och om det inte vore för det, att det andra ögat hängde ut och guppade mot blåmärkena på hennes hals. Hon pillade lite på sin rosa kjol innan hon stoppade ner handen i fickan och drog fram en näsduk.
Det ser ut att behöva den här, sa hon.
Sakta tog jag emot den. Förväntade mig nästan att hon skulle göra ett utfall mot mig och bita mig. Men hon bara log medan jag torkade bort tårarna från kinderna och snöt mig.
Tack. Är du Nancy?
Frågade jag. Bara för att vara säker på att det här inte var någon annan liten spökflicka med ett saknat öga. Hon nickade innan hon satte sig på den röda gungan. Sparkandes fram och tillbaka med sina vita Mary Jane-skor.
Det är mitt namn, slit inte ut det.
Jag kommer ihåg dig, sa hon.
Kan du putta mig? Det är riktigt svårt att få igång den.
Jag vet inte varför jag reste mig och försiktigt började putta henne. Men jag gjorde det. Det var som att röra vid en iskub snarare än en liten flicka. Jag kunde svära på att temperaturen runt henne hade sjunkit med flera grader. Och Nancy själv var ännu kallare.
Du kommer ihåg mig? Japp, japp.
Nancy fnissade medan hon började gunga fram och tillbaka.
Putta hårdare!
Du kommer inte döda mig. Jag kommer ihåg dig. Du slutförde nästan dikten. Nästan ingen läser hela. Och jag kan faktiskt inte komma ihåg senast någon gjorde det när de var ensamma. Huh. Jag började undra om jag såg i syne och bara puttade en tom gunga. Men den här veckan hade redan varit helt sjuk. Så jag brydde mig faktiskt inte. Kommer du ihåg den lilla flickan som var med mig? Röda flätor. Nancy ninnade lite innan hon nickade.
Hon verkade trevlig.
Hon mördades av ett jävla svin. Det är därför jag gråter.
Jag beklagar.
Det lät genuint. Vilket fick nästa grej som kom ur hennes mun att låta helt bizarr.
Ska det döda äcklet som gjorde det?
Jag började skratta. Jag kunde inte hjälpa det. Jag pratade med ett jävla spökbarn. Och nu föreslog hon mord som lösning på mina problem. Jag sa, det skulle göra så jag skulle åka in i fängelse. Förmodligen för alltid. Även om juryn skulle hålla med om att han förtjänade det. Och förutom det så vet jag inte ens hans namn. Du kan inte döda en kille om du inte ens vet vem han är.
Han heter Garth. Garth Strickland. Han är 24 år. Kör en skrutten gammal grå bil med två dörrar. För tillfället så gömmer han sig i en kompis stuga i skogen. Tillsammans med alla vittnen. Väntandes på att detta lilla problemet bara ska försvinna. Eftersom han är ryggradslös fegis som övertalat sig själv om att det inte var hans fel. Han var ju full. Hon kallade honom saker. Hon var klädd som en hora. Så hon förtjänade det.
Jag svimmade nästan. Jag slutade gunga henne och gick sakta fram till hennes sida. Hur vet du det?
Jag vet en massa saker,
kvittrade Nancy samtidigt som hon pumpade fram och tillbaka med sina ben för att hålla farten uppe.
Jag vet exakt vad han är. Jag vet hur man ska lyckas döda honom och hans kompisar. Ett öga för ett öga.
Hon sträckte upp en hand och petade till sitt hängande öga.
En tand för en tand. Jag kan hjälpa dig att döda honom så att han aldrig kan göra så igen.
För du tror väl inte att det här är den första flickan han skadat? Okej, du är inte en liten flicka, eller hur? Gälla armarna i kors. Vad skulle det kosta mig att skada svinen? Nancy skrattade och hoppade av gungan i farten. Landade smidigt på fötterna innan hon vände sig mot mig.
Du är rätt smart. Du vet att ingen unge har dött här på lekplatsen.
Ja, inte under de senaste århundradena i alla fall.
Nej, jag är inte en liten flicka.
Men jag kan vara till stor hjälp.
Allt jag ber om i gengäld är att du låter mig följa med.
Jag har inte fått vara med om något spännande under de senaste åren. Och den gamla kråkan som dog här för länge sedan räknas inte. Hon råkade bara se mitt riktiga jag. Och hennes hjärta klarade inte det. Jag vill säga att jag tänkte över det noga. Det är ändå väldigt allvarligt. Och jag kunde verkligen inte lita på Nancy, vad fan hon nu än var. Men nästan omedelbart så gick jag ner på knä framför henne så att jag hamnade i hennes höjd och erbjöd henne min hand. Överens. Men jag tar med dig tillbaka till lekplatsen när det är över.
Såklart. Jag trivs ändå här. Det finns ju en anledning till att jag är en legend bland barnen.
Nancy tog min hand och så förändrades hon. Hon växte större. Blonda lockar blev till rött hår. Och hennes hängande blåa öga fick en nötbrun nyans. Jag började nästan gråta igen när jag såg Leanne på knä framför mig. Hon la huvudet på sne innan hon slog armarna om mig. Den iskalla temperaturen avslöjade att det inte var min vän framför mig. Men gud, bara för en kort stund så skulle jag låtsas. Jag slängde armarna om henne och kramade henne hårt. Förlåt, sa jag. Det var inte ditt fel. Tänk aldrig så igen. Tack för att du varit min bästa vän, viskade Leanne i mitt öra innan jag kände hennes kyla gå igenom min hud. Jag slöt mina ögon medan kylan kröp in i min kropp och frös mig ända in i märgen. När jag öppnade ögonen igen så var jag ensam. Men jag kunde känna sorgen i mig förvandlas till en iskall vrede. Nancy är fortfarande inuti mig. Varje andetag jag tar är plågsamt iskallt. Jag kan tänka mig att röra vid mig just nu är som att lägga handen på iskall metall. Jag var tvungen att låna mammas bil för att ta mig hit. Men nu så är jag i samma stad som Garth. Och alla vittnen som bara stod bredvid utan att göra något medan han mördade en oskyldig tjej. Jag ska knivhugga varenda en av dem 23 gånger. Och varje hugg ska vara för henne.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men okej, så Leanne, som är hennes kompis som dog, har alltså återuppstått med hjälp av Nancy?
Nej. Nancy är en demon. Så att hon bara väljer att ta formen av Leanne.
Jaha!
Det är ju precis som hon säger där, när den här läraren dog. Mm. Hon dog ju för att hon såg Nancys riktiga form.
Mm-hmm. Mm,
så den här flickan är också...
Nu gjorde du sådana citationstecken.
Jajamän,
Karina Öron. Jaha, okej. Okay. Nej, men jag fattar. Mm. Och den slutar bara där.
Det finns en del två.
Okej, okay, vad händer i den då?
Då är det, alltså då följer man med på själva attacken. Och då är det Nancy som skriver.
Okej.
Okay. Så att det slutar helt enkelt med att Nancy slash den här tjejen går in i huset, dödar alla. Och sen så slutar det med att de är tillbaka på lekplatsen. Och sen så skriver Nancy att nu ska jag lämna tillbaka kroppen igen. Liksom.
Mm.
Och sen så slutar det med att typ, kom ihåg att det finns inte en liten död flicka på lekplatsen. En demon dock.
Ja.
Mm. Och jag ska säga att den här berättelsen är då skriven av en tjej som kallar sig The Odd Cat Lady. Och den kommer från sidan theoddcatlady.com. Fantastiskt skriven tycker jag.
Ja, men verkligen. Mm, och på tal om läskiga grejer så ska jag ju ännu en gång tackla min clownrädsla. Det räckte ju inte med poddbio, utan nu ska jag göra det här i podden också. Jag ska läsa en berättelse som heter Ronald McDonald House, och den är skriven av D. Kingsbury och finns på creepypasta.fandom.com. Jag är säker på att du har hört talas om Ronald McDonalds barnfond. De hjälper familjer som har sjuka barn med boende när barnen är inlagda på sjukhus. Låter oskyldigt, eller hur? Men det finns en annan sida av det. Det finns en annan typ av Ronald McDonald-hus som väldigt få personer känner till. Det finns ett i de flesta stora städer. Du kommer inte hitta det om du letar. Det finns ingen adress dit, ingen skylt ovanför entrén. Det har inte ens fönster. Nej, enda sättet att hitta det är om du blir förd dit. Det var så jag hittade. Jag har aldrig träffat mina riktiga föräldrar. Jag har kastats mellan olika fosterfamiljer och grupphem i Detroit sedan jag var liten. Jag är 15 nu och är vad de kallar ett problembarn. Hamnar alltid i trubbel, kastas alltid ut och placeras hos ytterligare några blåögda välgörare som tror att de kan hjälpa mig. Jag bevisar alltid motsatsen. Min handläggare satt mitt emot mig vid det svarta metallbordet och såg trött och sliten ut. På bordet mellan oss låg ett stort brunt kuvert. Min journal. Ditt rykte har hunnit ikapp dig, sa hon. Och nu har du två val. Militärskolan i Lansing eller Ronald McDonald-huset som mirakulöst nog godkänt dig. Jag har inte tålamod nog för arga sergeanter och väckning klockan 5 på morgonen. Och hur illa kunde ett behandlingshem döpt efter en skräpmatsclown egentligen vara? Så Ronald McDonald-huset blev det. Mörka moln hängde över mig dagen jag hoppade in i min handläggares bil. Jag hade med mig mina få ägodelar i en ryggsäck samt kläderna jag hade på mig. Det var allt jag kunde ta med mig. En av de få sakerna jag hade var ett fotoalbum med bilder från alla fosterfamiljer jag varit hos. Det var fint att minnas vissa av dem, trots att jag hade fuckat upp det rejält varenda gång. Jag har haft några fall som har gått genom Ronald McDonald-huset som min handläggare. Det gick riktigt bra för de ungarna. Jag behövde aldrig förflytta dem någon annanstans. Faktiskt så till huset över all handläggning efter det. Vi körde in till centrala Detroit, förbi alla kända landmärken. Så, då var vi framme. Bilen stannade. Jag tittade ut genom rutan. Vi hade parkerat framför en stor, grå, fönsterlös byggnad som låg inklämd mellan två industrilokaler på en smal gata. Jag såg adressen på byggnaden till vänster och den till höger, men ingen på just den här byggnaden. Inte ens en skylt. Är du säker? Frågade jag och tvekade innan jag öppnade bildörren och klev ut. Jag slängde ryggsäcken över ena axeln och följde med min handläggare mot en metalldörr utan fönster. Hon ringde på dörrklockan och pratade med någon innanför. Dörren låses upp med ett klick. Vi gick in. Så fort dörren bakom oss stängde märkte jag att det var helt knäpptyst. En sån tystnad som nästan är öronbedövande. I andra änden av den lätt upplysta lobbyn fanns ett fönster med en person bakom. En receptionist. Hon satt bortvänd och verkade mitt uppe i att skriva någonting. Vi gick dit. Handläggaren ringde på klockan på disken och receptionisten snurrade runt i sin stol. Hennes ansikte var målat som en clown. Eller ja, som Ronald McDonald rättare sagt. Hon hade till och med det korta, röda, krulliga håret. I övrigt hade hon på sig en vit sjuksköterskerock. Jag ville skratta högt över hur bizarrt det var, men jag kunde inte. En kall kåre gick längs min ryggrad.
Något var fel. Jag såg på medan sjuksköterskan och handläggaren fixade allt pappersarbete. Mina papper åkte under glaset medan sjuksköterskan skickade ut papper som skulle skrivas under. Medan min handläggare skrev på papper så tittade sjuksköterskan på mig. Hennes leende hade kunnat vara varmt och välkomnande, men allt jag såg i hennes ögon var någon slags hunger. Jag kan inte bo här, stammade jag fram. Ta mig till militärskolan i Lansing, snälla! Vad är det för fel, vännen? Frågade sjuksköterskan. Hennes röst lät lite dov bakom glaset. Är du rädd för clowner? Jag såg in i hennes hungriga ögon och uppfattade en glimt av något ondsint när hon skrattade. Min handläggare skrattade också och sa: Såja, du behöver inte överreagera. Du hade hatat militärskolan. Dessutom kommer detta vara bra för dig. Ja, detta kommer vara bra för dig, sa clownsjuksköterskan. Innan jag kunde säga emot hörde jag en smäll bakom mig. Jag vände mig om och såg en öppen dörr längst bort i korridoren. Det var ingen där. Bara ljuset som sken in från andra sidan dörren syntes. Sen kom det skuggor. Höga, ekande skratt hördes. Och skuggorna växte sig större på väggarna. Åh, sa min handläggare. Här kommer välkomstkommittén. Jag stirrade mot dörren med fasa. Medan min handläggare klappade mig på axeln för sista gången. Oroa dig inte, gumman. Det kommer vara annorlunda den här gången. Du kommer känna dig som hemma här, jag lovar. Hon vände sig om för att gå. Jag kände en klump i magen. Nej, sa jag desperat. Du kan inte lämna mig här. Oj, jag måste åka. Jag har aldrig gillat clowner. Och med det lämnade hon mig. Metalldörren stängdes med en smäll bakom henne och jag var ensam. Jag tittade mot dörröppningen igen. Skuggorna hade nästan kommit ända fram och det ekande skrattet fyllde hela lobbyn. Jag sprang mot entrén. Jag bankade och drog och puttade och ropade. Ropade på hjälp, ropade på min handläggare, ropade på någon, snälla hjälp. När jag vände mig om såg jag sjuksköterskan bakom glasfönstret le mot mig. Och sen kom dem. En hel grupp av skrattande sjuksköterskor med clownansikten och rött hår. Vissa kvinnor, vissa män. Men alla hade samma slags obehagliga Ronald McDonald-smink. I det dunkla ljuset tyckte jag mig se att de höll verktyg i metall i sina händer. Längst bak kom ett par skötare med en brits som hade spännan på. Kom fan inte nära mig, skrek jag. Jag bankade på dörren igen. Släpp ut mig härifrån! De omringade mig. Tog tag i mig medan jag försökte kämpa mig loss och skrek. Skrattade när jag sparkade och slogs. De slängde upp mig på britsen och spände fast mig. Släpp mig, skrek jag och försökte komma loss. De rullade ut mig genom dörren och längs en lång vit korridor. De skrattade och skrattade och skrattade. Det sista jag minns innan jag fick sprutan var händer. Hans beklädda fingrar stoppades in i min mun och drog mina mungipor och tvingade upp dem i ett onaturligt leende mot mitt tårfyllda och svettiga ansikte. Varm andedräkt mot min hud när de viskade: Vi älskar när du ler. Sen blev allt svart. Jag öppnade ögonen och blev bländad av det starka skenet från lamporna i taket. Jag vände mig för att skydda mina fortfarande sömndruckna ögon från ljuset och såg mig om. En cell. Höga vita väggar, täckta av rivmärken och fläckar. En golvbrunn i ena hörnan. Det måste vara min toalett. En dörr utan fönster. Och på golvet, vid dörren, låg min ryggsäck. Jag försökte sätta mig upp. Min kropp var öm och samma sekund jag kom upp började rummet snurra. Jag undrar vad det var i sprutan de gav mig. Jag märkte att jag skakade. Jag kollade ner. Jag hade inte på mig mina kläder längre utan ett smutsigt knallgult nattlinne med Ronald McDonalds ansikte överallt. Inget annat under. Jag hörde dämpade ljud någonstans ifrån. Det lät som skrik. Jag försökte stå upp men kunde inte hålla balansen. Jag var inte lika yr nu men kroppen kändes som spaghetti. Jag satte mig på knä och började krypa mot min ryggsäck. Innan jag kom ända fram försökte jag öppna dörren. Som jag misstänkte, den var låst. Jag satte mig på golvet bredvid ryggsäcken och öppnade den. Allt som fanns kvar var fotoalbumet. De hade tagit mitt block och mina pennor och min mobil. Såklart de hade. Försiktigt öppnade jag albumet. Men istället för bilderna på mina förra fosterfamiljer så bilderna nu ut som brottsplatsbilder. På varje bild känner jag igen medlemmarna i mina förra familjer. Nu brutalt mördade och täckta av blod. Mitt hjärta började banka och jag fick en klump i magen. Jag bläddrade igenom albumet snabbare. På varje ny sida fanns en ny bild, en ny familj, nya kroppar. Jag kom till sista sidorna. Ett foto på ett hus på natten. Sen ett fönster. Sen insidan av huset. Sen ett foto på min handläggare som borstade tänderna medan hon tittade in i spegeln. I nästa bild såg hon rakt in i kameran med skräck i blicken. Sen en bild av handläggaren, naken, täckt av sitt eget blod i badkaret. På allra sista sidan stod bara tre ord. Du fanns aldrig. Jag kände magen vända sig. Jag kastade boken på golvet, kröp till brunnen och kräktes. Jag hörde avlägsna skrik och visste att jag måste ta mig därifrån. Jag kröp tillbaka till ryggsäcken. Förhoppningsvis hade de inte hittat mitt hemliga vapen. Jag grävde i botten och jo då, där låg de. Mina säkerhetsnålar som jag använde för att få upp lås. Sa jag att jag var ett problembarn? Jag lutade mig mot dörren och lyssnade. Jag kunde höra fotsteg närma sig. Men lika fort som de kom hade de försvunnit igen. Jag visste att jag var tvungen att handla fort. Jag använde en säkerhetsnål för att få upp låset i dörren. Det gick oväntat lätt. Jag öppnade dörren och kikade ut genom springen. En clownsjuksköterska gick förbi. Mitt hjärta stannade nästan. Men han bara gick förbi. Han hade inte sett mig. Jag tog ett djupt andetag och gick ut. Jag bestämde mig för att gå till höger. När jag passerade dörrar som liknade den i min cell hördes skrik och gråt från andra sidan. Jag stannade vid en dörr för att se om jag kunde få ut någon, men den var låst. Jag fortsatte framåt och kollade över axeln med jämna mellanrum. Sen gick jag förbi ett par vita dubbeldörrar. Jag stannade till. Ordet lekrum stod i stora, tunna bokstäver över båda dörrarna. Jag hörde mer skrik inifrån. Skrik från flera personer. Och skratt. Det där galna, gälla skrattet från clownsjuksköterskorna. Jag röst till. Jag var rädd för att ta reda på vilken slags tortyr som pågick där inne. Så jag visste att jag måste fortsätta. Så såg jag en dörr med en skylt med en trappa. Jag gick mot den. När jag öppnade dörren såg jag mig över axeln. Två sjuksköterskor lämnade lekrummet. Deras vita rockar hade strimmor av blod på sig. Jag stängde snabbt dörren bakom mig. Trapphuset var dunkelt upplyst. På dörren bakom mig stod en stor röd femma. Detta måste vara femte våningen. Jag måste ta mig ner. Varje steg ekade medan jag tog mig till första våningen. Jag kikade ut genom dörren med en stor etta på. Vita korridorer. Inga clowner. Lugnt än så länge. Jag gick genom korridoren. Inga skrik hördes här. I slutet av korridoren var ännu ett par dubbeldörrar. Men denna gång med ett rött kors på. Jag lyssnade. Allt jag hörde var ett pipande ljud som på sjukhus. Jag visste att jag inte skulle öppna dörren. Men jag var tvungen att kolla. Ett vitt rum med blinkande lampor som surrade. Jag såg kablar hänga överallt. Och hängande i taket i rader. Barn. Barn i nattlinnen. De var tysta, med hängande huvud och stängda ögon, och vajade långsamt fram och tillbaka. Och kablarna. Det var inte kablar. Det var rör som satt fast i barnens handleder. Rör som sög ut deras blod. Jag spydde nästan igen där och då. Plötsligt gick larmet igång. Högt och skärande, som en polissiren från helvetet. De måste upptäckt att jag var borta. Jag smällde igen dörrarna och såg mig frenetiskt om efter en utväg. Jag sprang tillbaka till trapphuset och hörde skratt ovanför mig. De ekade och fick hela trapphuset att nästan vibrera. Clownerna var på väg. Jag tog mig ner så fort jag kunde tills jag kom till källarplan. När jag sprang genom den mörka korridoren kände jag stanken av ruttnande lik. Så hörde jag skratt. Bakom mig kom en hel grupp clowner springandes efter mig. Deras leende ansikten, vassa knivar och långa sprutor fick adrenalinet att pumpa till max. Till slut kom jag fram till en stege. Jag klättrade tills huvudet slog i taket. Under mig hördes skratten allt högre. De var nära. Jag puttade uppåt. Skratten kom närmare. De var under mig nu. Något skar mig på benet. Jag skrek och puttade en gång till. Taket gav vika när brunnslocket smällde mot marken. Jag klättrade ut och la tillbaka locket över hålet. Jag såg mig omkring. Övergivna byggnader. Krossat glas. Inga lampor. Inga bilar. Inte ett tecken på liv någonstans. Så kände jag en smärta i benet från när en clown skurit mig. Haltandes började jag ta mig iväg. Hallå! Kan någon snälla hjälpa mig? Ropade jag. Min fot trampade på något mjukt. En tidning. Nästan allt bläck hade försvunnit, men jag kunde se datumet. 13 juli 1992. Det högg till i magen. Kan någon höra mig, snälla? Någon? Snälla? Så såg jag ljus i fjärran. Ett stort gult M bland kolsvarta byggnader. Jag kom fram till McDonalds-restaurangen, som även den var mörk. På en bänk satt en Ronald McDonald-staty. Den där man kan sitta bredvid så det ser ut som att han håller armen om en. Jag rös vid åsynen. Dörrarna till restaurangen var öppna. Jag gick in i mörkret. Det var helt tyst. Inredningen såg ut att vara från 80-talet, med vita plastbås och gulröda golvplattor. Då såg jag något på ett av borden. Något platt och rektangulärt. En laptop. En nästan ny laptop. Jag började nästan skratta av lättnad. Jag visste vad jag måste göra. Så jag tog datorn och satte mig ute bredvid Ronald på bänken och började skriva detta. Det finns inget mer att göra nu än att vänta. För jag märker i ögonvrån hur han kikar över min axel. Ronald skrattar nu. Och det enda jag kan göra är detsamma.
Men varför sitter personen där, springer?
Ja, jag vet.
Jag lägger lite tid på att skriva ner det här.
Nej, alltså, du har inte tid med det. Dra därifrån. Försök hitta en utväg.
Ja, verkligen. Ja, men det här var ju extremt mycket en Linn creepypasta.
Ja, och väldigt mycket terapi creepypasta också i detta. Jag har ändå utsatt mig för sjukt mycket clowner nu den senaste tiden.
Jag utsatte ju dig för en sak i helgen som jag i förra avsnittet lovade att jag skulle göra.
Ja.
Du hade ju nämligen Halloweenfest och jag och min kille skulle komma dit. Och han visste inte vad han skulle vara utklädd till. Och så samma dag kom vi på att ja, han ska vara clown. Det här kommer bli så roligt. Och det var så kul för att han var så nervös innan. Och var så här, tänk om Linn blir typ jättearg på mig. Tänk om
hon blir jättearg.
Så han hade så andra kläder på sig under clowndräkten. Fan, du skulle bli för rädd. Jag tyckte bara det var kul.
Och när ni öppnade och du stod där och bara, hej.
Jag stod ju där själv.
Ja, du stod där helt själv. Jag bara... Var är din kille? Hallå? Och sen så bara öppnas dörren lite långsamt och så står han där bara och bara tittar och jag får sån panik så jag kutar in i lägenheten lite så här, gömmer mig bakom min kille och typ puttar honom framför mig.
Det var så roligt.
Åh, alltså stackars dem, vad är det för idioter de är ihop med?
Men jag tyckte ändå att du hanterade det väldigt bra.
Ja, men det gjorde jag ändå. Och när min kompis här tog mig i armen och sa, gå fram och klappa clownen nu, Linn.
Gå och sätt i hans knä. Han är snäll.
Och jag bara, nej. Det var läskigt.
Men jag sa det till min kille innan när vi pratade om det här. När han var så här, men tänk om hon blir för rädd. Då var jag så här, men Linn tycker ju om skräck.
Mm.
Och hon har ju kollat på det-filmerna så hon kommer vara så här: nej!
Ja, precis. Och så var det ju mer innan att jag var så här, att jag fick panik. Mm. Och det blir ju bättre och bättre ju mer jag utsätter mig för clowner, och speciellt nu efter poddbio när vi verkligen grottade ner oss i detta. Så, och sen så visste jag att det var Johan. Alltså det var lite läskigt först och det var jättejobbigt att titta på honom. Men sen när han tog av sig den här röda näsan så var det mer lugnt, för att då kunde jag se honom under. Och jag vet ju att Johan är liksom en snäll kille, så jag bara okej, okay, fast det är lugnt. Så nu kanske jag kan försöka tänka att alla clowner är som Johan.
Gör det.
Så det är min terapi.
Men jag tycker att vi går vidare till den sista creepypastan idag. Det här är nog den mest övernaturliga vi har.
Ja, den är rätt läskig också.
Det är den. Den creepypastan jag ska läsa nu heter The Soul Game. Och den kommer från Reddits underforum No Sleep och är skriven av Bloodworth. Först så måste jag be om ursäkt till dig, Reddit. Förlåt. Jag kommer till dig i en tid av nöd. Snälla, hjälp mig. Snälla, lyssna på det här till slutet. Det är det. Det är allt jag ber om. Jag vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig. Snälla, bara hjälp mig. Det är allt jag ber om. Jag heter Andrea och jag är ensamstående mamma. Jag berättar inte det här för att jag tycker att jag förtjänar någon hjältemedalj eller kakor, mjölk och chokladtäckta snowflakes som de flesta i min omgivning skulle göra. De vill ha din klapp på axeln och ditt erkännande. Det enda jag vill ha, det är din tid. Jag ser moderskapet som en börda. Nödvändigt, ja, men fortfarande en börda. Min son, han heter Jesse och han är 11. Det innebär att han går i femte klass för er som hatar matte. Jesse började femman det här året, precis som alla andra barn i hans ålder. Han bävade lite inför det, samtidigt som han tyckte att det var väldigt spännande. Han var ett bekymmerslöst barn, full av liv och energi. Men allt det förändrades efter att han träffat Stan på tisdagen. Stan kom in lite senare i Jessis klass. Han hade flyttat från en annan skola i ett annat distrikt. Jessis lärare placerade Stan bredvid Jesse. När jag hämtar upp Jesse efter skolan på tisdagen
så berättade han att Stan var hans nya bästa vän. Men han betedde sig inte som sig själv. Han var blek och svettig. Jag tog tempen på honom, men han hade ingen feber. Jag frågade om hans dag. Och det enda han berättade för mig var att Stan var hans nya bästa vän. Stan är min nya bästa vän, sa Jesse. Jag vet, jag längtar efter att få träffa honom, svarade jag tillbaka. Mamma, Stan är toppen. Du borde träffa honom. Han är min nya bästa vän. Den bästa i världen. Vi måste ha haft just den här konversationen 1000 gånger den kvällen. När jag senare stoppar om Jesse i sängen så tittar han upp på mig med tårar i ögonen. Han höll upp sin lilla hand framför ansiktet och vinkade mig till sig för att jag skulle komma närmare. Jag böjde mig ner mot honom och han satte sina händer på varsin sida om sin mun. Du vet, så som barn gör när de vill berätta en hemlighet. I alla fall så vände jag örat mot hans mun och det han viskade fick mig att rysa. Just där och då så förstod jag inte varför jag rös, men jag gjorde det. Han viskade, du tror väl på mig? Eller hur, mamma? Jag rätade på ryggen och tittade ner på honom. Tror på dig när det gäller vad då, älskling? Stan, sa han. Stan är min bästa vän. Jag nickade och så tog jag hans temp ännu en gång. Fortfarande så hade han ingen feber. Jag gick och la mig, men kunde inte riktigt sova den natten. På onsdagen, när jag stannade bilen vid Jessys skola för att släppa av honom, så fick han ett riktigt konstigt uttryck i ansiktet. Och så sa han att han inte ville gå in. Känner du dig sjuk? Frågade jag. Nej, sa han. Han tuggade frenetiskt på sin underläpp. Det var något jag aldrig hade sett honom göra innan. Nej, jag måste gå till skolan. Han öppnade bildörren och hoppade ut. Inget hejdå. Inget jag älskar dig. Ingenting. Han drog benen efter sig när jag gick upp för trappstegen som ledde in till skolan. Jag släppte bromsen och vände på huvudet för att köra till jobbet. En liten kille stod precis framför min bil. Hade jag vänt på huvudet bara 2 sekunder senare så hade jag kört på honom. Pojken var blek, med tjockt blont hår som nästan var vitt och ljusa blå ögon. Han knackade på motorhuven på min bil 2 gånger, vinkade sedan 1 gång och gick sedan upp för trappan som ledde in till skolan. När jag sen plockade upp Jesse efter skolan på onsdagen så såg han ut att må mycket bättre. Han var lite blekare än vanligt, men verkade glad. Han berättade allt om sin dag. Han berättade om dinosaurier, musik och matte. Och sen berättade han om håltimmen. Och så efter matten så hade vi håltimme. Mamma, du kan aldrig gissa vad jag gjorde idag under håltimmen. Berätta, sa jag och log för mig själv medan jag körde. Jag tänkte kull, fotboll, kurragömma. Alla de sakerna som jag kunde komma ihåg att pojkarna gjorde på håltimmen när jag var i den åldern. Något oskyldigt, något normalt. Jag gick med i en kyrka. Jag rynkade förvånat pannan. En kyrka på håltimmen. Jesse nickade. Church of Stan. Jag antog att det var någon ny slags lek som barnen lekte. Vad är Church of Stan? Frågade jag. Det är Stans kyrka, mamma, skrattade Jesse. Precis som att jag var den dummaste personen i hela världen som frågade det. Men vad gör ni då? Du vet, som medlemmar, frågade jag. Massa olika saker. Idag till exempel så lyssnade vi bara när Stan pratade. Han sa några roliga ord och så blev jag trött och somnade. Flera av oss gjorde det. Jag körde in på uppfarten framför vårt hus och vi steg ut. Var det allt? Frågade jag. Det lät verkligen konstigt, men barnen verkade inte göra något fel. Stan gav oss flygblad också. Jesse drog fram ett skrynkligt papper och räckte det till mig. Det var ett papper med endast 3 ord skrivna i svart på. Church of Stan. Igen, konstigt, men inget fel. Jag trodde bara att det var en lek. Jag hade fel. När jag plockade upp Jesse efter skolan igår så kunde jag se att något var väldigt fel med min lilla kille. Han såg panikslagen och rädd ut. Hur är det, älskling? Frågade jag medan jag sträckte mig fram och la handen mot hans panna. Ingen feber. Vi spelade själsleken idag, sa han. Jesse kastade med huvudet från sida till sida. Han kunde inte sitta still. Han fortsatte att kolla sig runt omkring hela vägen hem. Själsleken? Frågade jag. Jesse bara nickade och fortsatte försöka kolla överallt samtidigt. Han hade droppar av svett på överläppen. Vad är själsleken? Frågade jag. Jesse bara skakade på huvudet och sa inget. Jesse, vad är själsleken? Jag sa att jag inte ville, men han sa att han inte skulle vara min vän mer om vi inte lekte. Vem skulle inte vara din vän mer? Vart var lärarna? Jesse började andas snabbare, men svarade mig. Det hände i kyrkan. Sen viskade han. Lärare är inte välkomna i kyrkan. The Church of Stan, frågade jag. Jesse nickade och en tår rann ner för hans kind. Vad är själsleken, Jesse? Jag är din mamma, du får berätta för mig nu så att jag kan lösa det här, sa jag. Jag kan inte berätta för dig, mamma. Jag kan inte. Reglerna är hemska. De är så hemska. Om jag frågar Stan då, frågade jag. Kommer Stan berätta reglerna för mig? Nej! Jesse skrek rakt ut och skrämde halvt ihjäl mig. Fråga inte honom om reglerna. Snälla mamma, gör inte det mamma, snälla! Jag körde upp på uppfarten, rädd och förvirrad. Lova mig mamma, lova, snälla! Jesse grät nu, livrädd. Jag tog honom i mina armar och gungade honom fram och tillbaka. Jag hade inte gungat honom så sedan dagis. Han somnade till slut i mina armar och jag bar in honom. Jag bar honom raka vägen till hans rum och la honom i sängen. Han behöver bara sova, intalade jag mig själv. Allt han behöver är lite sömn. Jag åt middag ensam den kvällen. Jag kollade till honom runt 9 innan jag gick och la mig. Han verkade sova gott så jag gick och la mig i mitt rum. Jag vaknade av att han gallskrek 18 minuter över midnatt igår kväll. Jag sprang till hans rum, men han låg inte i sängen. Jag tände lampan och Jesse flög ut ur garderoben som att något jagade honom. Han slängde sig om benen på mig och fortsatte skrika. Jag försökte lugna ner honom och frågade samtidigt vad som var fel. Han bara babblade osammanhängande. Han skrek gång på gång om själsleken. Han var omöjlig att förstå. Jag fortsatte fråga vad som hänt, men han ville inte berätta. Jag försökte lägga honom i sängen igen, men han vägrade. Till slut så bar jag upp honom och tog med honom till mitt rum och lät honom sova i min säng. Jesse somnade så fort han la huvudet på kudden. Jag låg där på sidan och tittade på honom. Strök honom över håret. När hans ögon plötsligt for upp och han stirrade rakt på mig. Jag berättar reglerna för dig imorgon efter skolan, frun, sa han. Sen stängde han ögonen igen. Vad fan var det som höll på att hända med mitt barn? Jag låg där en lång stund i mörkret och stirrade i taket innan jag rullade över på sidan. Blicken hamnade på badrummet. Du vet, när man precis är på väg att somna så kan ens ben plötsligt sparka till om man vaknar. Eller så får du för dig att du faller eller att du snubblar. Och så med ett ryck så vaknar du. Det hände mig igår kväll. Bara det att varje gång som jag rycktes ur sömnen så var det för att jag såg något i dörröppningen in till badrummet. Varje gång som mina ögon precis skulle slutas så såg jag en mörk figur i dörröppningen och rycktes ur sömnen. Såklart var det ingen där och jag började slumra till igen. Den mörka figuren dök upp i dörröppningen igen. Men den här gången så var den lite närmare mig. Som att den hade tagit ett litet steg mot där jag låg. Detta hände om och om igen tills morgonen.
I morse, på väg till skolan, så verkade Jesse vara helt borta. Utmattad. Jag kände mig likadan. Jag funderade på att fråga Jesse om det han sa precis innan han somnade. Men kunde inte det. Jag var så rädd att han skulle bli hysterisk igen. Så jag lät det vara. Jag körde honom till skolan. Och han sa inte ett ord på hela vägen. Han var som en robot. Apatisk. Känslolös. Min telefon ringde strax efter att jag släppt av honom. Det var hans lärare som bad mig komma tillbaka och hämta honom igen. Han hade kräkt i klassrummet. När jag plockade upp honom så var han likadan som tidigare. Jag frågade flera frågor men han gav mig bara grymtanden till svar. Planen hemma var att få honom att byta om till rena kläder och ta med honom till doktorn. Han sa inte ett ord förrän vi körde upp på garageuppfarten. "Får Stan komma över idag?" frågade han. Han stirrade tomt ut genom rutan mot garagedörren. "Du mår inte bra, älskling. Och vill du verkligen att han kommer?" frågade jag. Jag ville träffa den här ungen, men det verkade inte som att Jesse ville bjuda hem honom. Jag, å andra sidan, ville komma till botten med det här. "Ja," sa Jesse. "Okej," sa jag. "Har du hans föräldrars nummer?" Han har redan frågat sina föräldrar och de sa att det var okej. Vi får vänta tills han har slutat skolan för dagen och jag vill fortfarande prata med hans föräldrar. "Okej." Jesse steg ur bilen och vi gick in i huset. "Har du deras nummer?" sa jag när jag stängde dörren. "Nej," svarade han. Jag började fråga honom hur jag skulle kunna ringa till dem om jag inte hade deras nummer. När någon knackade på dörren. Jag stod fortfarande precis bredvid den. Jag öppnade dörren och där utanför så stod den bleka lilla killen med blåa ögon och tjockt blont hår som jag nästan kört över i onsdags. En liten flicka med samma drag stod bredvid honom. "Ja?" frågade jag. "Hej Ulis," sa den lilla pojken. "Är Jesse hemma?" Den lilla killen som stod utanför min ytterdörr borde inte ha vetat om det namnet. Det var mitt smeknamn från universitetet. Det skapades efter en festnatt med mina tjejkompisar. Förkortning för fullis. "Nej," sa jag. "Det är lugnt," sa den lilla flickan. "Jag heter Devin och du vet redan vad min bror heter." "Stan," sa jag. Den lilla flickan la handen för munnen och fnissade. Stan log och så ryckte han på axlarna. "Det är väldigt enkelt. Regel 1. Gå inte förbi speglar i mörkret. Regel 2. Lämna inga dörrar öppna när du går och lägger dig på kvällen. Fråga din son vad den tredje regeln är. Och kom ihåg. Ett knarrande innebär att du är på väg att förlora. Ett frasande att du nästan har förlorat. När lamporna släcks så ser du förhoppningsvis inte den mörka skuggan som står i hörnet av rummet. Förhoppningsvis så hör du inte andetag när dina ögon sluts och du håller på att somna. Och om du hör en smäll, tja, förhoppningsvis så hör du aldrig en smäll. Stan vände om och gick iväg med sin syster. Jag stirrade efter dem båda och skakade på huvudet. Jag vägrade leka deras löjliga lek. Jag gick in i huset och hittade Jesse sittandes på köksbordet, gråtandes. "Vad är det?" frågade jag. "Jag hörde en smäll," viskade han. Jag blev väl torr i munnen. "När slutar leken?" frågade jag. "Den gör inte det," viskade han. "Den slutar aldrig." Mitt hjärta började slå hårdare. "Vad är den tredje regeln, Jesse?" Han tittade förtvivlat på mig och så tog han ett djupt andetag. "Regel 3. Känner du till alla tre reglerna så är du med i leken." Jag fick en klump i magen. "Vad händer om du förlorar?" "När det är mörkt så hör du någon komma. De vill att du ska veta när de närmar sig." "Vilka?" "Stan och Devin," sa Jesse.
De sträcker sig efter dig genom speglar eller öppna dörrar och drar dig igenom. Hur vinner jag? Frågade jag. Du vinner om du berättar reglerna för själsleken för fler än vad den som berättar om reglerna för dig har. Som jag sa, Reddit, jag är så ledsen. Men tack för hjälpen, verkligen. Nu ska jag njuta av min nyfunna frihet och jag hoppas att du har en trevlig natt. Hälsa Stan och Devin från mig.
Och alltså, den här är så läskig.
Jag älskar slutet på den.
Mm, jag också, verkligen.
Ja, och det är ju många i kommentarsfältet som kommenterar det här Stan och Devin. Alltså för det första så heter det Church of Stan. Och det är då många som spekulerar i att det är Church of Satan.
Mm.
Vad menar? Och Devin, att det är en omskrivning av Devil.
Alltså jävlen.
Jajamän. Riktigt obehagliga barn. Barn är ju alltid läskiga.
De är lite creepy alltså. Men jag hoppas att ni kan sova gott efter det här avsnittet. Om det är någon som knackar så vänd er helst inte om. Om du träffar en läskig liten tjej på en lekplats, prata inte med henne. Och om du ser clowner, tänk på Jennys kille.
Ja, men så tycker jag väl att vi helt enkelt avslutar det här med att säga precis som hon i den här sista creepypastan. Hälsa Stan och Devin från oss.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. allbirds.com, code FRESHSOCKS.